Du lyssnar på Katabasis av R.F. Kuang, uppläst av mig, Jessica Pellegrini, i översättning av Fredrika Spindler. Detta är ett skönlitterärt verk. Namn, gestalter, platser och händelser härrör ur författarens fantasi eller används på fiktivt sätt och ska inte betraktas som verkliga. Eventuella likheter med faktiska händelser, platser, organisationer eller personer, levande eller döda, är rena tillfälligheter. Till Bennett, briljant, älskad. Författarens anmärkning. Några av de lärda som nämns i denna text är verkliga människor. Och med ett flertal undantag, som jag hoppas är uppenbara, har jag försökt gestalta deras uppfattningar på ett rättvisande sätt. Derek Parfits Själ och personer gavs verkligen ut 1984, vilket är behändigt för min tidslinje. Aristoteles använder inte begreppet himmelsk rymdmask, men det är ett trevligt sätt att visualisera hans fysik. Michael Humers Existence is Evidence of Immortality publicerades 2019. Men jag hävdar här att den publicerades på 1960-talet. Det är ren fantasi, liksom större delen av denna bok. Kapitel 1. Andra människor är nog inte medvetna om att alla som ägnar sig åt filosofin på det rätta sättet självmant förbereder sig för en enda sak, att dö och att vara död. Om detta är riktigt, vore det väl absurt att ivrigt önska enbart detta under hela livet och sen, när det verkligen kommer, vredgas mot det som man sedan länge har önskat så ivrigt och förberett sig för. Platon, Phaidon. Cambridge, höstterminen, oktober. Vinden bet. Solen gömde sig och den första kursdagen då Alice Law borde ha föreläst för kandidatstudenter om farorna med att använda den kartesianska splittningsformen för att plugga utan kisspauser begav hon sig iväg för att rädda sin handledares själ ur helvetets åtta kretsar. Professor Jacob Grimes dog på grund av en hemsk och hygglig olyckshändelse. Och ur ett visst perspektiv var det hennes fel. Och därmed var det av skäl som handlade både om moralisk plikt och egen intresse. För utan professor Grimes hade hon ingen disputationsordförande. Och utan disputationsordförande kunde hon inte försvara sin avhandling, ta doktorsexamen eller med framgång söka en fast tjänst i analytisk magi. Som Alice fann det nödvändigt att bönfalla kung Yama den barmhärtige, underjordens härskare, att ge professorn livet tillbaka. Detta var inget litet företag. Under den senaste månaden hade hon blivit en självlärd expert inom tartarologi, eller helveteskunskap, vilket inte utgjorde något av hennes delfält. Nu för tiden utgjorde det inte någons delfält, eftersom tartarologer sällan överlevde tillräckligt länge för att kunna publicera sitt arbete. Sen professor Grimes frånfälle hade hon tillbringat varje vaken stund med att läsa varenda monografi, artikel eller minsta fragment av korrespondens hon kunde hitta om färden till helvetet och tillbaka. Minst ett tiotal lärda hade gjort resan och överlevt den. Och på ett trovärdigt sätt berättat om den, men ytterst få under det senaste århundradet. Alla existerande källor var oförlitliga i olika grader och djävulusiskt knepiga att översätta dessutom. Dantes redogörelse var så upptagen av att dela ut illvilliga kängor att själva reportaget hamnade ur fokus. T.S. Eliot hade tillhandahållit några av de senaste och mest detaljerade landskapsbeskrivningar som fanns att tillgå, men det öde landet var så självrefererande att dess status som en besökares redogörelse allvarligt ifrågasattes. Orfeus anteckningar, som var skrivna på arkaisk grekiska till att börja med, bestod till större delen av fragment, precis som resten av honom. Och Aeneas, tja, det var bara romersk propaganda. Möjligen fanns det fler redogörelser på mindre kända språk.